Då slår vi upp Efesebrevet kapitel 1 på sidan 1740. Och predikan kommer att utgå ifrån vers 11 och 12, men jag läser ändå 3-14 som vanligt här. Efesebrevet 1. Så läser jag vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Ja, vänner, det är mycket som händer nu. Våren har kommit med allt vad det innebär. Vi har haft påsklov, några av oss. Hej, hej, där borta. Och igår så var vi, nästan allihopa, inte alla, men många av oss var ju på födelsedagskalas. Och vi firar påsk, för många så innebär att vi träffar släkt och vänner. Men vad är det viktigaste? Vad är det allra viktigaste i våra liv? När vi navigerar mellan arbeten och studier och promenader och textmeddelanden och notiser och storstädningar och däckbyten och blöjbyten och skolor. Vad är det viktigaste i våra liv? När Paulus inleder sitt stora kapitel om uppståndelsen, 1 Korinthierbrevet 15, så säger han så här i den tredje versen. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och även om nu Paulus inte alls lägger upp det på det här sättet, så tror jag att han skulle hålla med om att det här är det viktigaste, inte bara i evangeliet, utan jag tror att han skulle hålla med om att det här är det viktigaste i livets alla kategorier. Det här är viktigare än arbeten, än skolor, än livspussel. Det här påverkar allt. Att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Enligt den plan som Gud har slagit fast innan jordens grund var lagd. Att Jesus blev begravd och att han uppstod, återigen, enligt skrifterna. Enligt den plan som Gud har slagit fast innan världens grund blev lagd. Så det var ingen tillfällighet att Jesus dog. Det var planerat redan innan en enda atom hade kommit i sin existens. Och det var inte heller någon tillfällighet att han uppstod. När Paulus kommer till Aten när han kom till Aten och talade på Areopagen inför Atens filosofer. De var inte alls lika bra då som de hade varit 300 år tidigare. De hade gått lite på dekis kan man säga. Men de var där i alla fall på Areopagen. Och så sa Paulus här, han avslutade sin predikan så här. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Så Gud har bestämt en dag när Jesus ska döma världen med rättfärdighet. På något sätt historiens klimax. Den dagen är bestämd. Och när Gud lät Jesus uppstå så gjorde han det för att ge en bekräftelse för alla människor. Att hans plan ligger orubbligt fast. Att den dagen kommer närmare och närmare för varje dag som går. Det finns ingenting vi kan göra för att ändra på det. Det ligger fast i Guds plan. Det enda vi kan göra är att förbereda oss på det. Förbereda oss på den dagen genom att omvända oss, som Paulus säger. Och anledningen till att jag tar upp allt det här är inte bara att vi firar påsk idag. Utan för att vi också förstås är inne i en genomgång av Efesierbrevet. Förra gången, det var ett tag sedan nu, 3 veckor sedan tror jag, så gick vi igenom vers 9 och 10, första kapitlet. Och jag började tala om Guds plan. Att det finns en plan var första punkten. Att livet inte bara är, eller att livet inte alls är, som Macbeth säger, en dåres pladder. Utan att det finns en plan, en riktning, ett mål med våra liv. Och vi fortsatte sedan att titta på ordet mysterium, hemlighet som vi har i vers 9. Och vi såg att det är något som har varit fördolt för oss, men som Gud har uppenbarat. Och sen avslutade vi med att se mer specifikt vad Guds plan handlar om. Nämligen att sammanfatta allt under Kristus som Herre. Det är alltså någonting som pekar tillbaka till skapelsens paradis. Det här är vad frälsningen handlar om. Det är någonting som pekar tillbaka till innan människan fallit i synd. Paradiset ska upprättas. Och kungen ska liksom få ta sin rätta plats. Så det finns en plan. Och vi har fått se någonting av vad den handlar om. Idag ska vi titta på vers 11 och 12. Och Paulus fortsätter här, resonemanget. Och vi får se mer i detalj vad planen är. Nämligen att han har upprättat ett folk som ska få ett arv. Och vi får se hur Guds plan verkställs in i minsta detalj. Och vi får se vad planen syftar till. Jag tänkte mig 4 punkter. För det första, vad planen är. För det andra, hur planen verkställs. Och för det tredje, vad planen syftar till. Och sen skulle jag vilja avsluta en 4:e punkt med att lyfta fram någonting ur texten om vad det här innebär för oss. Och säga någonting om det här med hopp. Att vi har satt vårt hopp till honom. Så, för det första. Gud har alltså en plan. Planen är att återföra allt under Kristi herravälde. Att upprätta skapelsens paradis och omintetgöra syndens verkningar i världen. Paulus skriver i den första delen av den 11:e versen så här. I honom har vi också fått vårt arv. Så den första delen i planen som Paulus visar oss här är ett folk som är i Kristus. I honom. I Kristus. Det här har vi pratat om flera gånger tidigare. Men Paulus upprepade i nästan varje vers så när vi går igenom texten så får vi återkomma till det här hela tiden. Det här är det första steget liksom, som Paulus nämner här mot ett återupprättat paradis. Det är ett återupprättat folk på jorden. Församlingen. Församlingen. Genom Jesu Kristi blod så har Gud friköpt sig åt sig. Ett folk. Ett folk där varje individ är liksom en levande sten som är ihopfogad med andra levande stenar och bildar ett heligt tempel. Eller som man säger på ett annat ställe, där varje individ är som en kroppsdel som hänger samman organiskt, där Kristus är huvudet. Det är ett folk som är i Kristus. Och det innebär dels att det är ett folk som är förenade med Kristus genom tron. Genom att vi tror på honom, genom att vi förtröstar med våra liv på honom. Det är en sorts mystisk förening som innebär att Kristus blir vår ställföreträdare. När han dör så gör han det i vårt ställe. När vi tittar på när han dör på korset så ser vi, där hänger jag i någon märklig bemärkelse. Han tar vår synd på sig. Det är som att synden har anspråk, en sorts ekonomiskt anspråk på oss. Den kräver död som betalning. Men Kristus går in i vårt ställe och betalar med sitt blod, med sitt liv. Genom tron är vi förenade med honom som vår ställföreträdare. Men att vi är i Kristus innebär också att vi är inbyggda i en lokal församlingsgemenskap. Kristi synliga kropp här i världen. Vi är en del i Kristi kropp. En levande verklighet av kött och blod här och nu. Och utifrån Bibelns horisont så är det väldigt svårt att förstå, för att inte säga omöjligt att förstå, att hur man kan kalla sig kristen utan att vara en aktiv del i en lokal församling. Det är det minsta som det innebär att vara i Kristus. Att vara inbyggd i Kristi kropp. Okej, ett folk som är i Kristus. Efter att Paulus än en gång har betonat det här, att vi är i Kristus, i den här dubbla bemärkelsen, så säger han att vi som är i Kristus har också fått vårt arv. Vad betyder det? Den mest grundläggande betydelsen av att vi har fått Kristus som arv, eller förlåt, den mest grundläggande betydelsen är att vi har fått Kristus som arv. Det vill säga att vi är kristna. Men det innebär i sin tur en mängd välsignelser. Vi har sett det i vers 3 till exempel, när vi talade om att i Kristus har vi fått all himlens andliga välsignelse. Det är så stort att det inte går att fatta. Den som är i Kristus, den som är förenad med honom genom tron, får del i varje löfte som Gud någonsin har gett. Aposteln Petrus säger att Gud har skänkt oss. Hör här. Gud har skänkt oss allt som hör till liv och Guds fruktan. Gud har gett oss stora och dyrbara löften. Tror ni att han är mäktig att infria sina löften? Finns det någon som är mäktig att infria sina löften? Så är det väl han. Paulus säger att han säger i Andra Korinthierbrevet att alla Guds löften har i Kristus, som vi nyss har talat om, fått sitt ja. Gud mättar varje behov, varje sunt behov vi har, varje sunt behov vi kan tänka oss. Han lovar oss, han som håller sina löften, lovar oss frid, kärlek, nåd, vishet, evigt liv, glädje, styrka, vägledning, rättfärdighet, barnaskap, barmhärtighet, förlåtelse, andlig urskiljning. Han lovar oss gemenskap med honom själv. Han lovar oss evigt paradis, härlighet. Han säger så här till och med. Allt gott och varje fullkomlig gåva. Allt gott och varje fullkomlig gåva är vårt i Kristus. Paulus säger, det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Hörrni, lyssna på de orden. Vi tar det igen. Första Korinthierbrevet 3 och 22. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Han säger också att vi genom vår förening med Kristus får del av allt det goda som Kristus får ta del av. Att vi har gjorts till Guds barn. Här kommer Romarbrevet 8:17. Vi är Guds barn. Det innebär att vi är Guds arvingar. Att vi är Kristi medarvingar. Allt som tillhör honom tillhör oss. Det här är så stort att det inte går att fatta, vänner. Det är liksom, orden är så massiva, så fulla av innebörd att de bara flyger över våra huvuden. Hur är det här möjligt? Hur är detta möjligt? Att Gud älskar mig lika mycket som han älskar sin enfödde son. Att jag i honom har allt jag någonsin kan föreställa mig och mer därtill. Det här är så goda nyheter att till och med den mest inbitne ateist måste kunna erkänna att om det är sant så är det verkligen fantastiskt. Om det är sant så är det verkligen fantastiskt. Men är det sant då? Hur kan jag veta att det är sant? Nu kommer jag ihåg texten som jag läste inledningsvis. Nu är jag inne i punkt 2. Paulus sa till de grekiska filosoferna att Gud har gett oss uppståndelsen som en bekräftelse på att Gud har fastställt en dag då Jesus kommer för att döma världen. Han har lagt fast sin plan. Och vill vi få en bekräftelse på om planen verkligen tycks fungera, så kan vi undersöka uppståndelsen. Här finns objektiva fakta att förhålla sig till. Och vi har en akademisk disciplin som vi kallar historia. Där vi har verktyg där vi kan undersöka ett historiskt faktum och bedöma huruvida det är trovärdigt. Och det finns väldigt mycket som är intressant att titta på i uppståndelsen. Jag tänkte faktiskt inte säga mer om det nu. För om vi går tillbaka till vår text i Efesierbrevet så låter det så här. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Han, det vill säga Gud, utför allt efter sin viljas beslut. Det finns inga undantag. Det här är min längsta punkt. Det finns inte en atom i universum som inte står under Guds herravälde. Och här finns det hur mycket som helst att säga. Och vi ska titta på lite bibeltexter om en liten stund. Men innan dess så skulle jag vilja sätta på mig liksom filosofhatten och göra ett påstående. Nämligen att det inte existerar någon slump. I alla fall inte i den bemärkelse som vi ofta talar om den. Till exempel i samband med universums uppkomst. Jag är säker på att det gäller dig också. Jag har stött på många människor. Jag har själv provat den tanken. Provat att liksom omfatta den. Många människor som påstår att universum har uppkommit genom slumpen. Men det är ett ologiskt, ett absurt påstående. Föreställ dig att jag tog fram, nu har jag inget, men föreställ dig att jag tar fram ett mynt i fickan. Ett helt vanligt, symmetriskt mynt. I ena sidan så finns det en krona och på andra sidan så finns det en klave. Och så lägger jag det på tummen så här och så kastar jag upp det i luften så det snurrar och så fångar jag det. Och så får vi se vilken sida som kommer upp. Hur stor sannolikhet är det att det blir krona eller klave när jag lyfter på handen så? Ja, då lurar jag er. Hur stor är sannolikheten att det blir krona eller klave? 100%. Hur stor är sannolikheten att det blir krona? 50%. Precis. Okej. Det är nästan omöjligt att räkna ut med matematiska beräkningar vilken sida som ska komma upp. Det spelar ingen roll hur många gånger jag flippar myntet här. Varje gång så är det nästan omöjligt att räkna ut. Därför att jag slår inte det lika hårt varje gång med tummen. Jag träffar myntet på olika sätt så det snurrar olika fort. Jag kanske fångar det på olika ställen. Ibland så kanske jag vänder på det och ibland så kanske jag bara liksom fångar och tittar. Det är nästan absolut, nu säger jag absolut, det är nästan helt omöjligt att räkna ut med matematiska variabler vilken sida som ska komma upp. Men jag kan reducera alla de här matematiska variablerna till två alternativ. Slumpen är någonting som vi använder inom matematiken när vi ska beräkna sannolikhet. Vi ställs inför någonting som vi uppfattar oförutsägbart. Och då använder vi slumpen som ett matematiskt begrepp för att räkna ut eller räkna på det oförutsägbara. Men hur mycket kraft utövar slumpen? Är det slumpen som slår till myntet så att det flyger upp i luften? Är det slumpen som får myntet att snurra? Är det slumpen som fångar myntet? Det är klart att det inte är. Det är ju jag som gör det. Slumpen i sig kan inte orsaka någonting eftersom slumpen inte är någonting. Slumpen är ett ord, det är ett matematiskt begrepp som vi använder som en benämning på det oförutsägbara. När vi talar om att universum har uppkommit genom slumpen så talar vi inte längre om slumpen som den här matematiska benämningen. Då talar vi om slumpen som ett väsen. Vi tillskriver slumpen kraft och förmåga och existens. Men slumpen är inget väsen. Slumpen har ingen existens. Den har ingen kraft. För att någonting ska kunna orsaka någonting annat så måste detta någonting först existera. Intressant. Att påstå att slumpen har orsakat universum är ett absurt påstående. Det är nonsens. Det är att säga att universum är orsakat av ingenting. Och jag inser att det finns intelligenta människor som påstår det. Att universum har orsakat sig självt. Men ingen logiskt tänkande människa skulle påstå någonting sånt. Om det inte vore för att de till varje pris ville undvika den här oundvikliga slutsatsen. Som jag inte vill ha med att göra. Att det kanske finns någonting som jag inte vill ska finnas. Så därför tar jag till någonting. Att någonting har orsakat sig självt. Förstår ni? Det finns en sorts undre agenda här. Som får mig att överge logikens regler. Och bli ologisk. Om någonting skulle orsaka sig självt. Så skulle det innebära att det behöver existera. Innan det existerar. Det skulle alltså behöva existera och inte existera på samma gång. Aristoteles hjälpte oss det. Han satte upp någonting som han kallade för motsägelselag. The law of non-contradiction har jag lärt mig känna den som på engelska. Det är logiskt nonsens. Inget kan skapa sig självt. Inget kan orsaka inget. Så när vi funderar på skapelsen så kan vi börja med att ställa frågan. Tror du att någonting existerar nu? Finns det någonting här? Även om du tror att allt är en illusion. Finns illusionen här? Okej. De flesta säger ja. Och då kan vi fråga, varifrån kommer det då? Det här är vanlig enkel logik. Aristoteles. Om någonting existerar nu så finns det helt enkelt ingen tid där inget existerade. Därför att inget kan uppkomma ur inget. En av de mest grundläggande utgångspunkterna i all vetenskap, i all filosofi, är ur inget kommer inget. Blir ni mer imponerade om jag säger det på latin? Ex nihilo nihil fit. Ur inget kommer inget. Vi vet att det är så. Om det någonsin fanns en tid när ingenting fanns, så kan inte heller någonting finnas nu. Det som finns nu skulle inte finnas. Okej? Okay? Hänger ni med här i filosofipratet? Ni där nere som försöker på andra språk. Går det bra? Sådär. Så vänner, låt oss inte tro mer om slumpen än vad slumpen faktiskt är. Annars har vi bara förklarat bort en gud och så har vi satt dit en annan gud istället. Så, okej. Okay. Vad säger Bibeln då? Bibeln säger naturligtvis att Gud finns. Och att han har en plan som jag talat om. Och att han, som vi ser i vår vers här nu, utför allt efter sin viljas beslut. Och så för att ge lite mer innehåll så skulle jag vilja säga tre saker. Här kommer tre underpunkter. För det första, Guds plan är den yttersta orsaken till allt som sker. Bibeln lämnar inte utrymme för några tillfälligheter. Det finns ett jätteintressant påstående i andra Moseboken 21:13. Som vi kan titta på. Andra Moseboken 21:13. Det är en lagtext som handlar om att om man har råkat döda någon av en olyckshändelse, vad ska man göra då? Det är ju väldigt spännande. Kul att det finns sådana lagar. Andra Moseboken 21:13. Texten säger så här. Men ja, vers 12 då. Den som slår någon så att han dör ska straffas med döden. Men om han inte avsåg att döda utan Gud lät det ske genom hans hand, ska jag anvisa en ort dit han kan fly. I en annan översättning så står det så här: om det inte var hans mening utan Gud som lät det ske, kan han fly till en plats som jag ska anvisa dig. Så du kanske inte menade att döda den här personen. Jag tycker det är en ganska komisk situation liksom. Vi slåss liksom och jag slår dig så att du råkar dö. Så åh nej, det var inte meningen. Jag slår dig så hårt. Men det var Guds plan, säger ju författaren här. Du kanske inte menar det, men det var Guds plan att han skulle dö. Ordspråksboken 16:33. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Vilken märklig text, inte sant? Lotten kastas i knät, 16:33. Men avgörandet kommer alltid från Herren. Bibeln tycks inte vilja tala om slump överhuvudtaget. Avgörandet kommer alltid från Herren. Han sitter aldrig, det är aldrig så att Gud sitter liksom spänt och tittar på vad ska hända nu? Hur ska hon välja? Vad ska han göra? Ska han gå dit? Ska han öppna den dörren? Ska han stänga den dörren? Hur ska tärningen falla? Han vet det redan. Inte bara för att han har sett det liksom i förhand. Han vet det för att han har bestämt det. Okej, det var den första underpunkten. Den andra underpunkten är att Guds plan innefattar både det onda och det goda. Guds plan innefattar både det onda och det goda. Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, för de som är kallade efter hans beslut. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Lägg märke till ordet allt, Romarbrevet 8:28. Det handlar inte om att det mesta samverkar. Eller att vi vet att allt det goda samverkar till det bästa. Nej, allt samverkar till det bästa. Det goda och det onda. Det innebär att Gud inte någonsin låter ondskan vara meningslös. Vi förstår den inte. Det ska vi villigt erkänna direkt. Vi förstår inte allt det onda som händer. Vi förstår väldigt lite av det onda som händer. Men ingenstans är ondskan meningslös. Det är inte Gud som är upphov till ondskan. Men han tycks väva in den i sin plan som omfattar allt. Det finns några starka påståenden i Bibeln. Jag läser det bara, ni behöver inte bläddra dit. Amos 3 och 6. Har jag skrivit slåser? Det måste vara blåser. Blåser man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? Eller Matteus 10:29, som vi så ofta romantiserar över, sjunger sånger om. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. Översättningarna i den här versen varierar en del. Och en del vill gärna mjuka upp budskapet lite. Men vänner, det här, Matteus 10:29, det är ingen gullig vers. Den säger att de två små sparvarna som Gud känner, eller två, flera sparvar kanske, inte vet jag. Och så har vi en liten sparv, en liten söt sparv som faller till marken. Den lilla söta sparven faller till marken för att Gud vill det. Det är ju vad den texten säger. Jesaja 45, vers 6. Jag är Herren. Det finns ingen annan, det säger han från 40 och framåt, men särskilt kapitel 45. Jag är Herren, det finns ingen annan, vers 7. Jag formar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Och den bibeltext som kanske bäst förklarar det här svåra förhållandet mellan ondskan och Guds suveräna plan är ju förstås berättelsen om Josef i första Moseboken. Ni vet, Josef, han blev såld som slav av sina bröder. Han blev såld till slav till Egypten. Och det innebar många års lidande, motgångar, fängelse, förtal. Men så fick han mer och mer ansvar. Och sen till sist till en sådan grad att han kunde rädda sin familj, rädda sitt folk från att svälta ihjäl. Och han samlar bröderna och han säger: ni menade för ont, men Gud menade för gott. Alltså Gud genomför sin plan in i minsta detalj. Men han har vävt in ondskan så att också människors onda gärningar, demoners onda gärningar, i slutänden samverkar till det bästa. För det tredje, även om Gud har bestämt allt som sker och även om han genomför sin plan in i minsta detalj, så lever vi ändå inte i ett fatalistiskt universum. Här är den kristna tron unik. Vi är, trots att Gud har sköt allt på det här på en sån detaljnivå, så är vi ändå inte marionetter i hans hand. Våra val spelar ändå en verklig roll. Precis som Gud har vävt in ondskan i sin plan utan att Gud är ondskans upphov, så har han också vävt in våra beslut i sin plan utan att vara våra besluts upphov. I Apostlagärningarna 27, en jätteintressant händelse. Du har säkert tänkt på det här tidigare, men jag kan aldrig liksom komma ifrån det här. Jag tycker det är så intressant. Apostlagärningarna 27. Paulus är alltså fånge på väg till Rom på ett skepp som går över Medelhavet. Och så hamnar de i en svår storm. Mycket svår storm. Och de fruktar och de kämpar för sina liv. Den andra dagen av stormen så kastar sjömännen lasten över bord. Den tredje dagen i stormen så börjar de att kasta, jag vet inte vad det betyder riktigt, skeppets utrustning över bord. Så lasten är borta och nu börjar de liksom lossa grejer som sitter fast som de behöver för att navigera, antar jag. Det kastar de över bord. Och då, när de börjar göra det, så profeterar Paulus. Han säger så här: alla ska klara sig. Herren har talat med mig. Och han säger att alla ska klara sig. Ingen ska gå under. Och så ligger de i 2 veckor och driver omkring på havet. Och så upptäckte de helt plötsligt att de börjar närma sig land. Och då var det några av sjömännen som ville fly från båten. Eftersom de var rädda att skeppet skulle gå på ett skär och sjunka. Men då ropar Paulus: om ni inte stannar i skeppet så kommer ni inte att bli räddade. Så de stannade på skeppet och så blev alla räddade. Och man undrar, hur i hela världen går det här ihop? Varför sa inte Paulus: Gud har talat med mig, det spelar ingen roll vad ni gör. Han kommer att rädda alla oavsett. Det är Guds plan, alla ska bli räddade. Nej, de var ändå tvungna att agera klokt och ansvarsfullt. Det var ändå som att Gud har bestämt vad planen, vad liksom målet är. Men de måste ändå liksom ta ansvar för sina handlingar. Kunde de ha hoppat ner med huvudet först från skeppet in i en sten och tagit livet av sig? Jag vet inte. Bibeln svarar inte på den frågan. Vi vet att de skulle bli räddade och vi vet att de behövde ta ansvar och agera klokt under tiden. Så där har vi en sorts dubbelhet. Det är så svårt för oss att förstå djupet i det här. Men Bibeln är tydlig på båda. Våra ansvar spelar roll. Vi ska avkrävas ansvar. Gud ska hålla oss ansvariga. Det finns en domens dag som är en verklig domens dag. Där vi ska få avlägga räkenskap. Och samtidigt så ser vi Guds suveränitet in i minsta detalj. Och vi kan inte förklara hur det hänger ihop. Båda finns där. Och vi får förhålla oss till det. I tro. Okej. Den tredje punkten. Den ska jag hålla kort. Det handlar om vad planen syftar till. Och vi har pratat om det här tidigare. Men låt oss bara påminna oss om att målet med våra liv inte handlar om oss själva. Hör, vänner. Målet med våra liv inte handlar om oss själva. Det här är kolossalt främmande för vår kultur. Vi lever i den mest självcentrerade kultur som världen någonsin skådat. I västerlandet, den mest självcentrerade kultur som världen någonsin skådat. Vi i Sverige lever i det mest individualistiska och självcentrerade samhället. Det finns statistik på det här som hela världen känner till just nu. Vi är långt i ledningen av att vara mest upptagna av oss själva. Och vi som lever i en av Sveriges storstäder är mest upptagna av oss själva i förhållande till alla andra som bor i landet. Okej, vänner. Vi som sitter här är världsmästare i självcentrering. Alla kategorier genom hela historien. Och så läser vi här. Vi som har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Vi ställs inför en fullkomligt gudsorienterad världsbild. Och det här väcker ju anstöt. Inte hos er, för ni har hört det så många gånger förut. Men det väcker ju anstöt kanske ändå hos er som har hört det här så många gånger förut. Det väcker anstöt hos mig. För jag hamnar hela tiden i mitt standardläge. Handlar inte livet om mig? Ska jag behöva tänka på någon annan? Och det blir så svårt för oss att ta in att Gud aldrig kan anpassas till att bli en accessoar som vill skapa trygghet i mitt liv. Allt, vänner, allt handlar om Guds ära. Och det befriar oss från vår självupptagenhet så att vi kan ge oss själva till andra. Så det inte bara lockar oss ur oss själva att lovprisa och njuta av honom som vi är skapade till. Det lockar oss också ur oss själva för att ge oss till andra. Att ge oss till våra bröder och systrar i församlingen. Att underordna oss varandra och att älska varandra och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det här omorienterar ju hela våra liv. Vi finns inte för oss själva. Vi finns för Gud och för varandra. Vi tillhör inte oss själva, vänner. Vi tillhör Gud och som Guds ägodelar så ger vi oss till varandra. Så välkommen ut, vänner. Inte för att jag står här på något annat sätt än ni står här, men låt oss säga till varandra. Välkomna ut ur oss själva och liksom vädra morgonluft. Okej, okay. För det första, vi har sett vad, alltså vi pratar om Guds planer, vi har sett vad planen innebär. Nämligen att Gud reser upp ett folk som är i Kristus, att vi är hans barn, att vi är Kristi medarvingar. Och Paulus säger till oss, allting är ert. Okej, okay. För det andra så har vi tittat på hur Guds plan verkställs i någon mån. Vi har talat om att det inte finns någon slump. Och vi har sett att Gud också väver in det onda i sin plan som han utverkar in i minsta detalj. Och så har vi kort nu noterat att allt det här syftar till att vi ska bli till hans ära och pris. Att vi inte finns till för oss själva utan att våra liv handlar om honom. Jag skulle vilja avsluta med en lite mer praktisk punkt och kommentera det här med att vi ska bli till hans ära och pris. Vi som först har satt vårt hopp till Kristus, står det ju. Vi som först har satt vårt hopp till Kristus. Vers 12. Jag vill påstå att Gud, det faktum att Gud utför allt efter sin viljas beslut, det är någonting som ger oss hopp. För Gud är för oss. Han älskar oss. Han har omsorg om oss. Han är ingen liksom despot som är likgiltig inför oss. Gud utverkar allt. Allting samverkar till det bästa. Det är hoppfullt, vänner. Men vad är då det kristna hoppet? Alltså, vad är det som gör oss annorlunda? Vi som har det här hoppet. Vad gör oss annorlunda mot de som inte har det här hoppet? Vad är skillnaden? Vad är det kristna hoppet? Det här är en sån stor sak att ha bäring på hela livet. Också det här. Hoppet är någonting som evangeliet producerar och som formar på hur vi ser på vår tillvaro. Hur vi förhåller oss till allt. Och jag ska förklara vad jag menar. Vi kan se här i vers 12. Hoppet är någonting som karaktäriserar den som är kristen. Den som är kristen har satt sitt hopp till Kristus. Okej? Okay? Och samtidigt ser vi ett par verser senare, några verser senare, i vers 18, att Paulus börjar be för de människor som läser det här brevet. Vers 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Så upp i vers 12 så säger han att alla kristna hoppas på Kristus. Det är liksom en karaktärsdrag hos de kristna. Och sen i vers 18 så ber han för de kristna att de ska fatta vilket hopp han har kallat oss till. Är det inte märkligt att de som har ett hopp ska förstå hoppet? Han ber att hoppet ska bli levande för dem. Orkar ni? Jag tycker att ni ser pigga ut. Ni orkar i en liten stund till. De flesta ser pigga ut. Jag skojar. Han ber att de ska överväldigas av det hopp som de redan har i Kristus. Nu är det inte så mycket begravningar längre, men när jag har begravt människor så brukar jag alltid ta chansen att tala om det kristna hoppet. För det är så viktigt för oss att förstå. Därför att när det fungerar så präglar det hela livet. Och ytterst sett så kan vi inte leva utan det. När vi talar om hopp på svenska, det är ett sånt bräckligt kärl för att förmedla vad Nya Testamentet handlar om. På svenska så handlar ju hopp om en sorts ovisshet. Vet du att det är sant? Nej, men jag hoppas att det är det, säger vi kanske. Men det bibliska hoppet har ingenting med det att göra. Det är en livsförvandlande visshet om någonting som ännu inte har hänt, men som du vet ska hända. Det är vetskapen om någonting som kommer, som förändrar hela ditt sätt att se på tillvaron här och nu. Det är inte en ovisshet. Det är någonting som är helt säkert. Det är bara att jag inte kan se det än. Tänk dig till exempel att du är soldat på ett slagfält. Vi har sett så många gamla krigsfilmer, i alla fall har jag det. Och så är du soldat på ett slagfält. På den tiden när man slogs med, inte vet jag, svärd. Och så fienden har omringat dig. Och du är på väg att förlora. Du är liksom, det finns ingen utväg. Det ser helt mörkt ut och du kan nästan bara vänta på när hugget ska falla. Och så hör du en trumpetstöt som du känner igen så väl. En signal som säger att förstärkningar är på väg. Du vet, nu kommer hela armén. Det enda jag behöver göra är att överleva några sekunder till. Det förändrar ditt sätt att se på dig själv i den sekunden. Förstärkningarna har inte kommit än, men du vet att de kommer. Och de andra vet att de kommer. Hela situationen förändras. Vad du tror om framtiden påverkar ditt sätt att se på din tillvaro nu. Och det du sätter ditt yttersta hopp till påverkar hur du lever hela ditt liv. Vi människor lever av hoppet. Det är bara så. Vi är helt kontrollerade nu av vad vi tror om framtiden. Och det kristna hoppet handlar om de yttersta tingen. Det handlar inte om vilka jobb vi har eller vilka prylar vi har. Det handlar om vad som formar oss djupast. Så vad är då det kristna hoppet? Låt säga nu att Gud, som är universums herre och skapare, han som är ägare av alla stjärnor och galaxer, låt säga nu att denne Gud ser på dig som sitt eget barn. Som det barn som han har adopterat och gett samma status som sin enfödde son. När han ser på dig så ser han sin rikedom. Den som han har betalat allt för att få. Vad tror du att du kommer att möta när du får möta honom? När du är i Kristus? Jag läser lite ur psalm 16. Hör här. Vers 8. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromma se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Hör här. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Hos Gud finns glädjens fullhet. Evig ljuvlighet. Återigen, det är så stora ord att vi inte kan greppa dem. Det här är vad vi har att se fram emot. Här finns liv bortom döden. Ett liv i evig ljuvlighet. Där smärtorna bara är ett minne. Det är så lätt att förringa eller se ner på. Särskilt för den som inte är kristen själv. Man säger att det kristna hoppet är som en snuttefilt. En liksom snuttefilt som vi kan hålla fast vid när livet är sorgsamt. Vad fint att du har en tro. Åh, jag vill slå någon när jag hör det här. Nej, men vad fint. Vad fint att du har någonting som gör dig glad. Du har ett sorts lyckopiller. Du har en tröstig filosofi. Du har inte fattat någonting. Du har inte fattat någonting. Det kristna hoppet är inget lyckopiller. Det är ingen tröstig filosofi. Det är en övertygelse som har sin grund i en historisk händelse. Nu kommer vi tillbaka till påsken, vänner. Det bygger inte på känslor. Det bygger inte på tillkämpad tro. Det kristna hoppet har sin grund i Kristi tomma grav. Det är ett historiskt faktum. Om du kan visa mig Kristi kropp, då har du tagit hela mitt hopp ifrån mig. På den tredje dagen efter korsfästelsen kom kvinnorna ut till graven och möttes av de här omvälvande orden. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Och Paulus ropar triumferande. Han ropar, han liksom retas och säger: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden är uppslukad och segern vunnen. Det här är grunden för hela det kristna hoppet. Om Jesus Kristus inte har uppstått från de döda, så erkänner Paulus att den kristna tron är tom och meningslös. Han säger att om det kristna hoppet bara gällde här och nu, om det bara är en andlig snuttefilt, då är vi de mest ömkansvärda av människor. Men om Kristus har uppstått från de döda, så innebär det att samma kraft som var verksam i hans kropp på uppståndelsens morgon också är verksam i dem som tror på honom. Att tro på Kristus är att ha del i uppståndelsens seger. Att ha del i ett himmelskt hopp som sträcker sig långt bortom vad vi någonsin kan se och uppfatta med våra jordiska sinnen. Det kristna hoppet är en livsförvandlande visshet som ger återklang i evigheten. Och i vers 18 så säger Paulus, han ber till Gud att de kristna ska förstå det här. Att poletten ska trilla ner. Att de inte bara ska acceptera det. Att vi inte bara ska acceptera det i teorin. Och visst är det en lämplig bön. Visst är det en lämplig bön som Paulus ber där i vers 18. Visst är det så många stora saker i texten. Så låt oss nu be att Gud genom sin ande låter oss förstå vad det här handlar om. Att det får omorientera våra liv. Locka oss ur oss själva. Och låta oss känna den friska luften utanför. Låt oss glädjas att vi är i Kristus. Låt oss förtrösta på honom och prisa Gud för det arv som väntar. Och låt oss hämta tröst och förankra vårt hopp i det faktum att det inte finns någon slump. I alla fall inte i den meningen att den har skapat universum. Utan att Gud utför allt efter sin viljas beslut. Låt oss hämta tröst. Och låt oss förbereda oss på den bekräftelse som Jesu Kristi uppståndelse innebär. En bekräftelse på att Guds plan verkställs i detta nu. Och att den dag som han har bestämt närmar sig. Så låt oss leva i ständig omvändelse och överlåtelse till Gud och varandra. himmelske fader. Himmelske fader, jag känner mig som en, som ett barn som liksom plaskar runt i det oändliga havet. Det är så stort, det är så ofattbart, obeskrivligt stort. Och nu ber vi som sitter här, vi ber ur botten av vårt hjärta att du skulle låta oss se vad det här handlar om. Att den helige ande skulle upplysa våra hjärtan och på nytt än en gång omorientera våra liv. Fader, vi vill vara riktade mot dig. Ge oss tro så att vi kan se Kristus uppstånden. Ge oss tro så att vi kan förtrösta på att du utverkar allt till det bästa för oss. Hjälp oss att läsa, liksom, förstå våra lidanden och våra bekymmer i ljuset av den vetskapen. Vi ber så i din son Jesu Kristi namn. Amen.